Hur välsignad
det. Tack Christer. Och vi är så, det är så ljuvligt att få fira tredje advent i ena kyrkan. Välsignad tredje advent. Och tack för att ni står med oss i att Gud älskar Asien. För det kommer han fortsatt göra också, även fast Daniel och jag flyttar hem till 1 april. Och det är inget skämt. Ja, tack Jesus. När vi sjöng lovsången, tack för lovsången. När vi sjöng lovsången innan Daniel ska predika så vill jag bara dela det här att vad viktigt det är att få bekänna att Jesus är Herre. För kanske kom du in idag och du var sjuk eller du var jättefrisk eller du var bekymrad. Du hade oro. Att vad den vi kommer in i är en stor seger som du upplevt under veckan eller är en stor, stor sorg. Att få tala ut. Och många gånger gör jag så här hemma i Bangkok. Att jag ställer mig på knä och säger Jesus, du är Herre. Och det står ju i Romarbrevet 10:9 att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att han har uppstått från de döda, då är du räddad. Och då innebär det att när vi kommer med våra segrar, med våra 5-star upplevelser eller våra misslyckanden, så är det så här att om vi talar ut att Jesus är Herre över allt det, då blir vi räddade. För vi kan inte bli räddade av våran perfektion. Eller inte ens räddade av att vi haft så eländigt och det är så synd om mig. Det kan inte rädda dig. Utan det enda som kan rädda dig och mig idag i Enköping 2024, det är Jesus Kristus. Så jag tror att när vi går in i det här nya året 2025, att vi ska få ha sån hjärtats inställning att få kunna tala ut Jesus Kristus över varje omständighet. Och då ska vi få uppleva. Och när vi möts nästa gång så vet jag att både du och jag kommer att ha såna härliga Jesus stories som vi pratade om i Bangkok. Vad Gud har gjort för att vi ödmjukade oss under Guds starka hand. Och vi är svaga. Det är vi. Men i Jesus är du så stark. Så jag vill att du och jag ska påminna varandra när vi ser varandra att sträck på dig. Gå inte så här. Utan sträck på dig och gå i din Jesus confidence. Vad heter det på svenska? Hjälp mig. Gå i din Jesus självsäkerhet. Frimodighet. Inte i vår egen förträfflighet, för det, vi misslyckas. Men du ska sträcka på dig och gå i din Jesus tack. Frimodighet. Amen. För det behöver Sverige idag. Sverige behöver människor som lyser ljus. Som alla de här ljusstjärnorna i fönstren. Vi behöver lysa för Jesus i Sverige. Och det finns inget annat hopp för Sverige än Jesus Kristus. Det må låta som en söndagsskolehistoria. Men det är sanningen. Att Jesus Kristus är Sveriges hopp idag. Amen. Och en sak bara till. För 2 år sedan så flyttade vi till Pattaya. Och vi har en längtan att nå människor för Jesus i Pattaya. Och jag minns att när jag talade ut Pattaya i denna församling, så var det någon här bak som ropade nej! Och du behöver inte räcka upp handen vem det var. Men jag kände att jag blev taggad av det nejet. Så att Paulina blir taggad av lite motstånd ibland. Fast ibland blir jag också deppig av det. Men då talar jag ut att Jesus är här över. Men jag kände det och jag hade bävan när jag klev in i Pattaya. På grund av att jag hade hört det nejet. Men det var också bra, för jag tror att jag också var väldigt ödmjuk inför min uppgift till Pattaya. Så det var bra att du sa nej där borta. För att det gjorde att jag fick ropa på Herren mer. Och att jag fick böja mig under hans starka hand, Guds hand. När vi klev in i Pattaya. Första, vi hyrde en lägenhet. Det fanns ingen kök, ingen frys, ingenting. Så vi tänkte ju att då får vi gå på konditori. Och det är ju ett av mina kärleksspråk. Så det var ju inget problem egentligen. Jag älskar konditori. Vi var ju drott konditori i morse. Så det var jättefint konditori. Ja. Jättefint. Nu ska Daniel få predika. Ja, jag ska ta det snabbt. Då kliver vi in då på det här Pattaya-konditoriet. La Baguette i norra Pattaya. Ni som har varit i Pattaya. Och när vi kliver in så är det direkt så att vi får kontakt med en man. Och vi säger hej. Och jag tror att det är så viktigt. För det som sker nu att den här mannen, han har varit i vår bibelgrupp i 2 år. Och han kommer varje vecka. Och han är idag frälst. Han är inte döpt i vatten ännu. Kanske vi hinner med honom innan april. Men han har en gemenskap med Jesus Kristus. Han är fylld av den helige ande. Och det var så fint att vi vågade säga hej. Och jag tror många gånger i livet, när vi ser tillbaka 17 år i Bangkok, det var så församlingen startade där. Det var inte massor, 100 människor på en gång, utan det var en. Hej, vad heter du? Och hej. Man bytte Instagram och Line och WhatsApp och allt vad vi har i Sverige. Så samma sak skedde i Pattaya. För att vi vågade säga hej, att han vågade säga hej tillbaka, den här gubben, så idag han kristen och älskar Jesus. Och det var en annan kvinna i vårt lägenhetshus som faktiskt hon sa hej innan. Hon sa hej på thailändska och vi pratade i thai, så då började vi prata thai. Och idag är hon troende, älskar Jesus. Hon är döpt i en helig ande. Hon är döpt i vatten i Pattaya-bukten, Siam-bukten. Så att vi ska våga säga hej här i Enköping, och det vet jag att ni gör. Men det kan bli en uppmuntran för oss var och en att vi ska fortsätta våga säga hej. Vi ska inte gå i vår lilla bubbla och bara titta i våra telefoner. Men vi ska våga sträcka på oss, och du och jag ska våga säga hej, se varandra i ögonen. För vet du, det finns människor som längtar efter Jesus i Enköping. Och det finns människor som bara behöver att hej. Även fast vi inte trycker Bibeln i dem, så kan det säga att du säger hej en gång och sen ser du en gång till. Och kanske om 3 veckor, ja, då kanske du har en ny vän som vi fick på det här konditoriet i Pattaya. Och jag tror att vi ska inte bli rädda eller ge efter. För ibland så säger ju inte folk tillbaka hej. Utan kanske ser lite argt på det och misstänksam ut. Men du ska älska genom fasaden. Och du ska våga se, jag brukar säga, sätt på dina Jesusglasögon. Och fortsätt säga hej. För då kommer vackra ting skapas runt om i ditt grannskap. På din skola, på din arbetsplats. Tack Jesus, att vi ska våga säga hej. Och med det välkomnar jag Daniel Brolin. Det var inledningstalet i hans predikan. Vi älskar er och uppskattar er. Och Gud välsign er. Amen.
Hej. God morgon, eller man ska väl egentligen säga i kyrkan frid. Frid. Men säger du det till någon på stan kanske de tycker du är konstig, så då är det nog bättre att säga hej. Men det är det du menar, frid, eller hur? Ja, det finns en sån kraft i det. Att hälsa på människor, att möta människor. Det han, Tim och Paula som du nämnde här, det är de som kommer att ta över ledarskapet för ett fantastiskt team som nu leder arbetet. Och vi har faktiskt blivit lite sådär, inte utskuffade, men vi har nu 10 veckor då de ska sköta allting själva. Och då är vi här i Sverige och sen åker vi tillbaka i januari, februari, mars och tar tid och utvärderar och kalibrerar inför framtiden teamet. Men Tim, han leder idag arbetet, är en fantastisk predikant. Han själv har varit med och döpt ungefär 450 före detta drogmissbrukare och hans team har döpt många fler också i Kambodja. Han flyttade tillbaka till Bangkok med sin familj och är nu med och leder och överser det teamet där. Men Tim, det började med att jag skulle gå till frisören och sen kom jag för tidigt. Det här shoppingcentret jag skulle klippa mig på hade ännu inte öppnat, så då tänkte vi nu ska vi gå och göra lite köpa lite matvaror på Ica. Det finns inget Ica, men ni förstår vad jag menar. Så vi gick där med Jonathan, han var då bara något år gammal i barnvagnen. Han fyller nu 18 nästa månad. Men i varje fall när vi gick där runt med barnvagnen så upplevde vi båda två hur Gud sa till oss. Bara, men gå tillbaks, det är någon ni ska möta. Så vi går tillbaks, både jag och Paulina, och så säger vi hej. För då står det en ung man där. Finklädd som jag är idag till tredje advent med kavajen på mig. Och så börjar vi prata och det leder till några månader senare har han gett sitt liv till Jesus och får gå igenom en enorm förföljelse men är trogen Jesus och reser sig och kommer ut som en pelare och en klippa och en ledare. Och han är gift med Paula som han mötte i vår församling, och Paula är en av de bästa predikanter i våra öron vi har hört, och ett riktigt power couple som gör stor ting för Herren. Och det är allt ett resultat av att ni vågar sända oss och att vi vågar säga hej. Men tänk vad Gud kan göra genom dig och de relationer, de människor som finns runt omkring dig du är. Jag skulle vilja läsa ett bibelord idag, för jag vet inte om jag kommer ihåg dikten rätt, men när tredje ljuset brinner, hur går det? står julens dörr på glänt. Det är ett hus som är tänt advent. Något sånt här går. Men det är någonting om att julens dörr är på glänt. Så jag tänkte läsa ett julbibelord för oss idag. Från Matteus kapitel 1. Vanligtvis brukar man ju läsa julevangeliet från Lukas kapitel 2. Men Matteus är lite intressant tycker jag. För han börjar ju liksom att knyta an till det gamla testamentet. Och han kommer in i släkt liksom leden där. Och det skulle man kunna predika om jättemycket också. Vilka de är. Varför väljer man att nämna de som står där? Varför nämner man de kvinnor som står i släktledet? Det är bara några få kvinnor som är omnämnda. Och de flesta av dem var liksom det här lite skamfläckarna på samhället. Men det är ju för att Jesus kommer för att han älskar den här världen. Mitt i all vår skam och skuld och synd så väljer han att bli en del av oss. Gud själv blir en del av mänskligheten. Alltså det är goda nyheter. Och Maria får den här liksom änglabesöket. Men i Matteus så ser vi liksom Josefs perspektiv lite grann. Och Josef har en dröm, för han är ju på väg liksom att hur ska jag göra nu? Jag trodde min tjej liksom var en bra tjej, och sen nu säger hon att hon är gravid. Hon säger att det är med Gud. Ja, ni förstår. Men så kommer ängeln och säger till honom att du ska ta henne som hustru. Men det står så här i Matteus kapitel 1 och 21. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Emmanuel. Det betyder Gud med oss. Att vara missionär, det är att vara ett sändebud där vi får komma med goda nyheter om Jesus. Jag frågade Christer, är det något speciellt jag ska predika om? Ja, du kan väl säga något om Jesus, skrev han tillbaka. Det är honom allt handlar om. Att vara missionär, att vara pensionär, att vara motionär. Vad det än är, allting handlar om att följa Jesus och att representera Jesus. Och berätta, presentera och proklamera Jesus för dina klasskompisar, dina kollegor, dina släktingar, dina vänner, din familj. Det handlar om Jesus. Det jag tycker är fantastiskt med den här texten, det är ju att liksom, det finns två namn omnämnt. Och när vi kom till Thailand och när man kommer till Sverige och man kommer och möter västerlänningar, så är västerlänningar, de har börjat bli lite mer så här new age-iga i sin gudsbild. Så man talar om, ja men jag tror på en större makt, jag tror på universum, jag tror på den här, ja men det måste vara någonting högre, någonting större. Det är väldigt vanligt att folk säger. Och i Thailand så ber man och man är religiös, men man vet inte riktigt vem man ber till. För Buddha ska man ju egentligen inte be till. Men man ber flera gånger om dagen. Man böjer sig inför statyerna och man ropar efter någonting. Så det är som att människan är liksom, vi har den här evigheten lagd i våra hjärtan där vi längtar efter Gud, men vi är lite vilsna, va? Då är ju julevangeliet så fantastiskt. Om att det här universum, om att det här logiken bakom alltihopa, eller som vi säger ordet, men logikos i Johannes evangeliet kapitel 1, där ordet blev kött. Att universum, logiken, kraften, makten, Gud själv, universums skapare blir kött, får ett ansikte, föds in i en mänsklig varelse för att visa vem han är och för att rädda oss från dem vi är, för att vi ska få bli de som vi är tänkta att vara, att få bli lika honom som är vår egentliga fader. Det är sån kraft i att kunna predika julens evangelium, för människor behöver höra om att Gud är inte bara opersonlig, Gud är konfrontativt personlig. För det är det, vi i väst, vi vill gärna ha en Gud som vi liksom, ja men det finns någonting, lite flummigt. Men Jesus kommer, föds in i en krubba, ett illaluktande stall där Gud blir kött, där det stinker, där det är obekvämt, där kommer mänskligheten skapare in för att rädda mänskligheten. Och han får två namn. Namnet Jesus, för han är den som ska frälsa oss från våra synder. Och jag tror att det finns liksom två kanske läger i kristenheten. Att ett läger är Jesus lägret, där Jesus, han är frälsaren, han räddar dig. Har du något problem? Jesus räddar dig. Och det är sant. Och vi behöver den rösten. Men så har vi ett annat läger, och det är kanske lite mer Emanuel lägret. Att ja, har du det tufft? Ja, men Gud är med dig. Ja. Och det är ju sant. Båda de här har en enorm kraft. Men att Jesus, han kommer och är både Jesus frälsaren och Emanuel, Gud med oss. Medan du väntar på ditt bönesvar, så går du med han som är större, viktigare, bättre, mer fantastisk än något bönesvar du kan tänka dig. Jesus kom för att gå med oss. Han är Emanuel, men han är också frälsaren. Hoppet som vi har om att en dag är min sjukdom förbi, en dag är min plåga förbi, en dag är alla krig slut. En dag är Jesus på tronen för evigt på ett sätt som vi ännu inte riktigt ser, även om han är det idag. Men Gud har kommit och vi lever i den här verkligheten av att Jesus är frälsaren. Och han är begynnelsen och han är slutet och han är god. Och är inte just nu ditt liv gott, så betyder det att det inte är slut. För Gud, Jesus, är slutet. Han är början och slutet och han är god. Så slutet blir gott. Jag gillar filmer med bra slut. För att min fru gillar filmer med bra slut. Jag kommer ihåg en av de första filmerna vi såg på tillsammans. När vi dejtade unga människor och tittade på en film. Och så var det ett dåligt slut. Inte ett bra, positivt slut. Utan liksom deprimerande slut. Och det tog ju liksom flera timmar innan jag kunde uppmuntra min hustru. Om att det där var bara en film. Det är inte verkligheten. Så därför kollar jag, är den här filmen en bra slut eller dålig slut, innan vi tittar på en film tillsammans. Men vi vet, vi som är frälsta, att Jesus, han kommer, Gud kommer in i krubban och han lever i vår smärta från krubban till korset, där han bär all vår sjukdom, all vår smärta, och han uppstår sen på tredje dagen för att vi ska ha ett evigt liv, för att slutet är gott. Om du har det tufft idag, så vill jag bara uppmuntra dig att slutet är gott. Men även om det är tufft nu, så går Jesus med dig och ger dig kraften du behöver för att hantera varje steg du ska ta. Tack Jesus. När vi kom till Thailand för då 17 år sedan, hade vi 4 små barn. Och det var en enorm chock. Att komma in, bara att komma in i landet. Jag blev bestulen på min häftiga mobiltelefon innan vi ens kommit till immigration. Våra barn grät när vi stod i kön till immigration, för det var liksom så höga stora statyer med avgudar med såna här huggtänder som stod där och säger välkommen till Thailand. Så mina barn grät och vi kände väl oss ganska missmodiga. Vi visste ingenting. Vi hade en missionär, svensk pingstmissionär, som precis lämnat landet dagen innan. Och det fanns liksom ingen direkt som tog emot oss där. Utan vi landade och vi litade på Gud. Men Gud är med oss. Och även om det är tufft ibland och man går det, vi har gått igenom. Vi har fått säga till våra barn att lägga sig på golvet i bilen, för de skjuter i korsningen som vi är i med barnen. Vi har varit med om att våra barn har trillat av stolen när de har suttit upp. Läst och gjort läxor, därför att en bilbomb exploderade precis utanför dörren. Vi har varit med om ett 10-tal militärkupper där man har varit tvungen att hålla sig inne. Och vi har varit med om när man har bränt shoppingcentren inne i stan. Och vi har varit med om, men vi har också varit med om att ett land som inte haft nästan några kristna, så mindre än 0,5% av Thailands folk var kristna för 17 år sedan, och idag talar man om att det kanske nästan är 1%. Det är inte vårt jobb, det är Guds jobb. Vi har ju bara gjort en liten grej. Men det är som att Gud gör någonting och att vi får vara med. Och så är det i ditt liv också. Att det handlar inte bara om att ditt liv ska lyckas. Att du ska hitta vilken karriär du ska ha. Och sen vem du ska gifta dig med. Och vem du ska, hur ditt liv ska utvecklas. Och när dina barn och barnbarn och allt det här. Utan det handlar om att Gud gör någonting. Och vi får vara med. Vi lever med en självcentrering. Men Gud, han har kommit. Och han är Guds, han är universums centrum. Och han säger att sök först Guds rike. Och allt det andra, då ska allt det andra komma till dig. Om du söker först Guds rike och hans rättfärdighet. Om du sätter Gud i centrum av ditt liv, i varje del av ditt liv. Så kommer Gud att göra någonting genom dig och i dig, för dig. Som kan förändra den här världen. Och någonting som Gud gör i den här tiden. Att vi får se det som en förmån att vi får vara med. Det finns två sidor i att när Jesus kommer så visar han oss att han som är Gud och värdig all ära, all lovsång, all lovprisning, all bekvämlighet. Han väljer att födas i ett enkel krubba och han väljer att dö för våra synder på ett kors bärandes vår synd och vår smärta och vår sjukdom. För Gud väljer det. Och sen säger Jesus till oss, kom och följ mig. Att följa Jesus, det innebär att också välja att gå den vägen som inte alltid är bekväm. När Jesus kom till lärjungarna, Petrus och Johannes och Jakob, de var fiskare. Och så säger Jesus till dem, kom och följ mig. Och de lämnade allt och följde honom. Då kan ju tänka, vad är hela världen? Liksom här kommer Jesus och de bara droppar allting. Men vi måste förstå vad det innebär att följa Jesus. Och förstå vad det innebär att vara en lärjunge. Och förstå vad det innebär när Jesus säger, kom och följ mig. När vi predikar de goda nyheterna så är det om Jesus som har frälst oss från våra synder. Men det är också de goda nyheterna om hur han kallar oss. Ut ur vårt mörker, ut ur vår synd till ett liv med honom. Där vi får vara med och göra skillnad. Och där du får vara med och göra skillnad. När vi flyttade till Pattaya så inte långt efter så blev jag diagnostiserad med en aggressiv konstig sorts cancer. Väldigt ovanlig cancer. Och jag var faktiskt här och predikade den söndagen. Då vi precis hade fått beskedet om vad det var för någonting och dagen efter eller två dagar senare fick jag åka tillbaka och göra en operation och sen tog det några månader och man gör en massa tester och de letar och till slut säger läkarna där att vi måste skriva om din labbrapport för vi har inte hittat några mer tumörer i din kropp och det är ett mirakel bara det och läkaren han säger, men vi vet ju vem vi tror på för det visar sig att läkaren av alla läkare jag hamnar hos, den onkologen, en av de mest välkända onkologer i Bangkok, han var också pånytt född pingstvän som hade faktiskt varit i Sverige på en onkologmässa back in the days för typ 40 år sedan. Ja, men sen blir man ju så här att när man har gått igenom en sån här grej så blir man liksom varenda liten knöl på kroppen tittar jag på. För det var en knöl i min hand som man var tvungen att skära bort. Och sen hittar jag en knöl i min arm här. Inte så långt därifrån. Ungefär 7-8 månader efter att vi har gått igenom den här operationen och allt verkar gå bra så hittade jag den här knölen. Jag gick till min läkare och så kan vi inte skära bort den här. Jo, det tycker jag vi ska göra så här. Så skickar vi den på labb. Och sen kom jag en vecka senare tillbaks för att möta min läkare och då skriver eller så var det inte men det spelar ingen roll. Det var lite liknande i varje fall. Vi mötte läkaren och han säger att för första gången när jag upptäckte den första knölen som visade sig vara så farlig då fick jag ett besked från läkaren efter en vecka ungefär att man måste skicka den på ett till labb för det var en spindelcellstumör. Och då måste man göra någonting mer för att se vad det skulle vara för någonting. Det var då vi fick det negativa beskedet. Och nu helt plötsligt så fick vi samma besked igen. Att läkaren säger att vi måste skicka det på en till test. För det här är en spindelcellstumör. Och då var det en otroligt jobbig liksom slag. En vecka då vi åkte, jag satt hemma i vardagsrummet i Pattaya och tog fram min gitarr, för jag började spela gitarr för att hålla mina fingrar i liksom i farten sådär. Och så kunde jag bara sjunga den här sången, I trust in God. Oh my savior. Och så sjöng vi och prisa Gud, att jag litar på Gud, jag litar på Gud, han är med mig. Men så blev jag påmind om, medan jag sjunger där efter några dagar, och det var en tuff tid och vi pendlade mellan hopp och liksom förtvivlan, och ska vi berätta för barnen, hur ska vi göra? Och, när man har en sån tumör som jag tog bort här, så talar man om att livslängden är mindre än 2 år. Av 95% av alla som man upptäcker en sån här tumör i, som jag tog bort, så är livslängden inte mer än 2 år i 95% av fallen. Så det visste våra barn, så vi sa här, vi tror Gud om att Gud kan ju, har Gud gjort, tagit bort det här en gång, kan han ta bort det här. Så vi sjöng, och då blev jag påmind om när jag och Paulina satt kidnappade, och då för många, många år sedan, och hur vi, när vi blev fria efter 165 dagar, då började det med att kidnapparna kom ner och sa att nu ska ni bli fria. Och så satte de på oss huvor och så tog de oss ut, och så åkte vi 7-8 timmar i bagageutrymmet på en bil, och sen kom vi tillbaks till hålan. Vi blev inte fria den där resan, utan vi kom tillbaks. Och jag blev påmind om hur det kändes, och den ångesten, den här hopplösheten som bara fyller ens hjärta, det här mörkret som fyller ens sinne och ens tankar, och det är ens svårt att prisa Gud, och det är liksom tungt. Och där stod vi i hålan, och så stod vi och vi förstod ingenting, men några timmar senare så blir vi fria. Men för mig blev jag påmind om hur djävulen skrämde och försöker kväva och försöker ta död på ens hopp och ens tro i den ögonblick då kanske Gud är på väg att göra ett mirakel. Då Gud verkar och lägger saker som inte vi ser på plats. Så jag sa till Paulina, jag blev påmind om det där, så jag tror bara det här är en Guds skrämselpropaganda. Nej, sorry, djävulens of course. Jag ville bara kolla så ni var vakna. Det är därför vi jobbar i team här. Eller hur? Ja, i alla fall. Några dagar gick, och sen skulle vi möta vår läkare. Och jag mötte läkaren, och han liksom rengjorde det här snittet där man hade tagit ut det. Och sen sa han att jag väntar fortfarande på rapporten, men den är på väg nu. De kommer upp med den. Och sen kom den och las på bordet medan han rengjorde mitt sår. Och där satt vi. Jag kunde se hur min läkare, som vi har fått en god relation med, en annan läkare, en kirurg, en min onkolog. Men jag kunde se hur kirurgen, han var betyngd. Och jag tänkte, han vet att det inte är bra nyheter. Och han försöker bara fördröja liksom det här att berätta. Men sen tog han fram papperna och sen tittade, och så kunde jag se på honom hur han blev liksom ljus i ansiktet och fick tårar i ögonen. Och sen säger han att ja, det här var en sån här grej, det är ofarligt. Tack Jesus. Så då prisar vi Gud. Jag vet inte, ibland så tror jag att vi får negativa rapporter, men det är inte slut än. Vi går med Jesus, ibland så händer det saker som vi inte får den där ljusa förklaringen, att det blir ett kapitel som slutar mörkt. Men Gud är större och han skriver en större historia. Vi kanske inte ens vill lyssna eller kan ta in det där och då. Men en dag kommer vi då det inte längre handlar om krubban eller korset, men vi får uppleva uppståndelsen hos Jesus. Tiden går, men jag har några minuter kvar och jag ska läsa ett bibelord för er innan. Jag berättade om min granne Phil då, som jag lärde känna i samband med det här att jag fick den här cancerdiagnosen och vi flyttade till Pattaya, och då var det en granne som också hade cancer, som har haft cancer i många år och som fått alla behandlingar och som nu ingen behandling fanns kvar längre, och han åkte nu hem för att liksom dö i sin lägenhet. Och han hade ungefär 3 månader kvar att leva, men han levde i ungefär 1,5 år. Och vi fick mötas ofta, flera gånger i veckan. Och varje gång så samtalade vi om Gud. Och jag tror det är så här att när vi vet att vår tid är snart slut. Även om han har levt sitt liv på sitt sätt och gjort sina val. Så var det som om han blev bara intresserad av evigheten. Vad händer? Vad handlar livet egentligen om? Jag har gjort mina grejer. Jag har gjort så gott jag kunde. Jag pensionerade mig när jag var 45-50. Jag kunde ha levt gott, vackert och haft ett fint liv. Och rest runt världen. Men vad är det egentligen livet handlar om? Och vi pratade om Jesus och han tog emot Jesus och han fick uppleva frälsningen. Men innan det så ställde han en fråga en gång och då sa han till mig: du, jag har tänkt på ett bibelord som jag lärde mig när jag var barn, sa han. Jag har tänkt på det här, det står att det är lättare för en kamel att gå genom nålsögat än det är för en rik att bli frälst. Ja, just det, sa jag. Ja. Jag har förstått vad det betyder nu, sa han. Nu, jag har levt ett sånt rikt liv. Och nu är jag på väg och jag har inte en chans att komma till himlen. Jag har ingen chans att komma till himlen. För jag hade ju så mycket resurser att göra så mycket gott. Och jag gjorde lite bra grejer ibland. Men mestadels så handlade mitt liv bara om mig själv. Och om att jag skulle få en bra framtid. Om att jag och min familj och mitt... Men nu inser jag att det är därför som Jesus säger så här, att om man är rik, då kan man, liksom, hur kan man då hävda att man ska få komma in i himlen? När man inte hjälpte dem som svalt ihjäl på gatan, när jag inte hjälpte dem som led runt omkring mig, hur kan jag då säga till Gud att ja, men jag borde komma till himlen? Men jag sa till honom, du, ska vi inte läsa lite vidare vad det står? Så tog vi fram Bibeln och vi läste från Markus evangeliet. För när Jesus säger det här, då står det faktiskt att lärjungarna blev förskräckta. Vi kan läsa Markus 10, vers 26. Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: vem kan då bli frälst? Förstår du? För att i den här tro, i det hebreiska, på den tiden då Jesus gick på jorden, så var det ju så att om du var rik, var det ett tecken på Guds välsignelse. Det var ett tecken på att du hade varit flitig och gjort gott och tagit och skött dina kort väl. Och därför så kom du till en plats då du blev rik och kunde hjälpa andra och så här. Så att du var rik. Så om de som är välsignade av Gud inte kan komma till himlen, vem kan då bli frälst? Och han tittar på mig, Phil, när vi läste det här och så säger... Fortsätter vi läsa. Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Petrus sa till honom: vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa: jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelse. Och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. Det som är omöjligt för människor, även om du är den mest perfekta av oss, även om du är den mest välsignade av oss, även om du är den mest frikyrkliga av oss, även om du är den mest liksom reko och kan alla bibelorden och kan allting och vet hur du ska föra dig, så är det så att för människor är det omöjligt. Det går inte. Men de goda nyheterna vi har är att det inte är vi som ska försöka ta oss upp till Guds standard. Utan det är Gud som har tagit sig, fötts in i den här världen. För att var och en som tror, var och en som åkallar, var och en som ropar på namnet. Det där namnet Jesus, det där namnet Emanuel. För var och en som ropar, oavsett hur dåligt du har skött dina kort eller väl du har skött dina kort. Dina kort hjälper inte. Det är bara Jesus och Jesus namnet som hjälper. Och det är det budskapet du och jag är bärare av. Det är det som gör att även när du misslyckas så har du ett hopp. För att du vet att även när jag har totalt messed up, så är det så att Gud älskar mig Och jag förlitar mig inte på min egen prestation. Jag förlitar mig på namnet Jesus. Han som föddes för han skulle frälsa världen från våra synder. Det är namnet som är över alla andra namn. Det är namnet han som är alfa och omega. Begynnelsen och slutet. Det är han vi följer, det är han vi tjänar, det är han som har frälst oss. När Phil såg på mig när jag pratade om detta så inser han vad evangeliet är. Det bästa som finns, det är inte när man tänder julljusen i fönstren. Det bästa som finns, det är när ljuset går upp i ögonen på någon som får höra vad julen verkligen handlar om. Att Gud blev människa. Så att jag kan komma till Gud, även om jag inte förtjänar det. Även om det är omöjligt i min egen kraft. Även om jag inte har nog med meriter. Jag har inte tillräckligt bra CV för att ta mig in. Men Jesus, sonen i huset, öppnar dörren. Säger välkommen in, Phil. Welcome. Välkommen in. Och Phil fick somna in i lägenheten bredvid våran lägenhet. Och det sista, ett av de sista grejerna han ropade efter innan han dog, det var han bad om att få möta mig. Han sa, jag måste möta Daniel, ropa på, hämta Daniel. Han brydde sig, han kom inte ihåg vad hans fru hette längre. Han kom inte ihåg vad drogerna och allting hade på, men han kom ihåg, av någon anledning kom han ihåg mitt namn och han kom ihåg Jesus. Han kom ihåg att det finns ett evangelium där vi har fått förmedla någonting. Och han är nu hemma hos Gud och all smärta och all drog, morfin som påverkade honom i sista dagarna för att överhuvudtaget kunna vara vid liv. Allt det, alla de dimmorna är borta. Och en dag kommer du och jag till himlen. Och jag vill utmana dig och uppmuntra dig. När Jesus säger kom och följ mig så finns det ett pris. Det finns en obekvämlighet. Det finns ett kors som vi alla måste bära. Men Jesus säger att det där är bara en liten del jämfört med vad allt det som kommer. Jag kommer redan här på jorden välsigna dig med mer än vad du kan tänka dig. När vi åkte till Thailand fick vi lämna vår familj. Vi fick lämna så mycket av det vi var bekväma i för att gå till en obekväm plats. Men där vi har fått uppleva en välsignelse. Så idag är det obekvämt att lämna den platsen. Att komma till Sverige. Vi har fått välsignelse med familj och syskon. Människor som har fötts in i tron. Människor som idag leder församlingar och leder arbeten. Inte bara våra församlingar som vi gör. Vi har fått se människor som har blivit döpta och kommit till tro i Bangkok. Som idag leder arbeten i Sri Lanka, i Bhutan, i Kina, i Laos, i Bangladesh. Människor som har tagit emot och blivit frälsta och sen går de vidare. Och bara i Sri Lanka så tror jag vi har döpt kanske 300-400 människor. Som en människa som blivit frälst som i sin tur förde vidare. Det du och jag har fått när vi följer Jesus kanske det är obekvämt. Men det är inget mot den välsignelse som följer. Och en dag evigt liv. Halleluja. Om du finns här idag som, ja, du kanske kommer till kyrkan för att det är jul och mysigt och någon bjöd in dig. Då vill jag bara säga att Jesus handlar mer om ditt liv, om din framtid och evigt liv än bara julmys. Men vi firar julen så mycket vi bara orkar. Därför att det är hoppets budskap om att Gud blev människa. Så att vi kan få komma till Gud. Att han kom till oss så vi kan komma till honom. Du kan få evigt liv när du inte förlitar dig längre på dina egna meriter. På din egen misslyckanden eller lyckanden. Utan du ropar på Jesus. Och du gör Jesus som herre i ditt liv. Om du finns här idag vill jag bara utmana dig, uppmuntra dig. Att gensvara på den kallelse. När Jesus säger följ mig till lärjungarna. Var det en inbjudan som inte bara var en inbjudan till ett offer utan en inbjudan till en välsignelse. Och det är det Gud gör till dig och mig. Han inbjuder oss men det följer kanske smärta och obekvämt. Men vi får följa och gå med Jesus. I obekvämligheten är han Emmanuel, Gud med oss. Och han leder dig och välsignar dig och för dig in i det han har tänkt för ditt liv. det eviga, överflödande livet. Ska vi be tillsammans? Tack Fader att du känner varje person i det här rummet. Tack Jesus för att du kom till oss. Så vi kan dra oss nära dig. Tack för att vi, när vi kommer till dig, behöver vi inte visa upp någon form av CV eller någon form av religiös to-do-lista. Utan det enda vi har är att du Jesus kom, du dog för oss, du öppnade vägen för oss. Ditt kors betalade priset för våra synder och du har gett oss evigt liv. Det vill vi komma ihåg den här julen och det vill vi sprida den här julen. Hjälp oss att säga hej och kanske bjuda in grannar och vänner. Men inte bara till en mysig julfika utan till att tala om vad julen verkligen handlar om. Att det är du som är stjärnan. Att det är du som är kärnan. Att det är du som är centrum. Ber dig här och nu. Du ser de människor som kanske går igenom en tuff period. Som kanske fått väldigt dåliga nyheter. Eller bär på mycket oro. Jag tackar dig Gud för att de är inte ensamma. Utan du är med dem. Jag tackar dig Gud för att du är vårt hopp. Och så länge vårt liv inte är slut. Så länge vi vandrar här på jorden möter vi problem och bekymmer, men du går med oss och du leder oss in i himlen. Och en dag vet vi att vi får möta dig ansikte mot ansikte och alla dimmor och all smärta är skingrad. Och vi tackar dig för det hoppet, vi tackar dig för det budskapet som vi får bära. Och jag ber just nu över dem som kanske har det tufft och kanske har orosmoln, ekonomiska bekymmer eller fysisk hälsobekymmer eller själslig ohälsa. Herre, jag ber just nu att du kommer och du tröstar och du uppmuntrar. Att de får känna och veta och ha en tro på att du är med dem. Emmanuel. Amen.